Välkomna till Slaget efter 12. Det är onsdag idag den 5 oktober. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, borde vitsorden i svenska helt slopas? Åtminstone var det ett sådant framkastat förslag som vi läste om här under veckoslutet. Finskspråkiga finländare läser ju svenska i skolan, men när det kommer till att faktiskt kunna säga någonting på svenska så är det många gånger skralt med språkfärdigheten eller viljan. Är det dags att tänka nya banor med språkundervisningen? Och då ska vi fokusera särskilt då på svenskan. I Slag efter 12 idag har vi samlat en panel som är all female. Ja, jag tyckte att jag måste nämna det, för det är ganska ovanligt att det blir så. Men nu råkar det vara så. Vi har Erja Yläjärvi här som är chefredaktör för Hufvudstadsbladet. Välkommen.
Tack.
Och som har skrivit en ledare, just som var det nu på söndagen som den publicerades, som om tankar kring det här med språkundervisningen i skolan. Och sen har jag med mig också här media- och språkforskare Jenny Stenberg-Sirén. Välkommen.
Tack så mycket.
Som numera verkar som universitetslektor på Sossokom alltså.
Det stämmer, ja. Det är journalistik.
Ja, och sen har jag också folktingssekreteraren Kristina Gestrin med mig. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, alltså jag har valt att ta avstamp både i den ledare du Erja Yläjärvi skrev på söndagen, och vi kan referera till den lite här om en stund, men också en intervju med Helsingfors statsfullmäktige ordförande Fatim Diarra, som alltså storyn var den att hon hade lovat för ett år sedan när hon blev intervjuad av Husis att om ett år så ger hon intervjun på svenska. Och hon har gjort det. Och hon säger att inte det är perfekt, men hon har kämpat med det här och det har gått ganska bra. Men samtidigt vill hon lyfta upp till diskussion det här att om du ställer, hur säger hon nu intervjun? Hon säger att om du ställer 30 elever på rad som har läst svenska i skolan, och du hittar en kanske, eller i värsta fall ingen som ändå vill prata svenska, så är det ju någonting som är galet. Och nu undrar jag, först vi börjar så här, är ni alla överens om det påstående att någonting då inte är riktigt bra? Vad säger Kristina Gestrin?
Jo, jag håller med om att det finns orsak att stärka svenskundervisningen nog och överlag att säkert modernisera och stärka vår språkundervisning i våra skolor. Att det är ju inte heller så att det inte skulle finnas behov att stärka till exempel finskundervisningen i svenska skolor. Men på Folktinget så det där tycker vi ju nog att man borde nu möjligast snabbt virta olika åtgärder för att då stärka svenskundervisningen i finska skolor. Och det här... vissa åtgärder så har ju regeringen nu utlovat det här att...
Men vänta, om vi preciserar senare. Jag vill först bara kolla att i princip håller du med att det är problematiskt, den här situationen.
I princip håller jag med om att kunskaperna i svenska allmänt taget har försvagats i Finland. Så att visst finns det orsak att göra någonting åt saken.
Mm-hmm. Och Erja Yläjärvi.
Jag skrev en ledare.
Ja, du gjorde det, men alla har inte läst den.
Om saken, jag skrev om det här att det här nuvarande systemet ingenstans i finsk Finland, alltså finskspråkiga Finland, har lett till riktiga kunskaper. Mm. Jag kommer från helt 100% finskspråkig region. Visserligen var det ett tag sedan jag har studerat det som verkligen kallades för pakkoruotsi. Jag kallade inte själv för det och jag kunde inte säga något. Jag har skrivit laudator en gång i tiden, men det har inte lett till att jag kunde säga någonting. När jag åkte till Stockholm på pressbyrån frågade de att är det bra så, och jag svarade nej. För jag visste inte vad det betyder. Så jag håller absolut med det där att det är problematiskt.
Mm. Jenny Stenberg-Sirén, du har ju forskat också i sådana språkfrågor och just om det här med vilken roll språket får och hur man lär sig. Vad det där tänker du om det här Fatim Diarras öppning i den intervjun, om vi nu håller det så?
Som forskare kan jag förstås inte ta ett sånt påstående som fakta, utan det är ju mer en diskussionsöppning. Men det är ju helt klart att undervisningen eller satsningen på svenska i de finska skolorna och också på finska i de svenska skolorna är någonting som vi behöver diskutera. Jag tycker det har vi sett på väldigt många olika sätt under de senaste åren. Det finns också helt studier som mäter kunskaperna i det andra inhemska språket som visar att de inte är på en tillräckligt god nivå. Så jag tycker det är dags att nu göra någonting åt den här saken.
När du sa att de inte på en riktigt tillräckligt god nivå, så har de varit det då?
Nu om vi ser på svenskan och då finskspråkiga kunskaper i svenska, så tidigare hade ju funnits mer undervisning i svenska, och så länge svenskan då var obligatorisk studentexamen så tvingades ju, fick ju, om man nu vill se på saken då, finskspråkiga läsa mera svenska, och då lärde de ju sig naturligtvis mera.
Men du menar att de lärde sig också mera? Det var inte bara det att de läste mera, utan de på riktigt också lärde sig mera?
Nå, här finns ju nog en korrelation. Ju mer man studerar ett språk, så desto mer lär man sig nog.
Mm. Ja, det beror förstås på om man bara sover genom timmarna i skolan. Ja, men alltså, det finns ju de som visar sånt otroligt ointresse. Mm. Och det är ju det som vi har skrivit mycket om, att man helt enkelt vill inte lära sig. Och det kan gälla andra ämnen också, inte bara
det här tycker jag är en ganska viktig aspekt, att nu har debatten, jag är förstås inte emot liksom tillräckliga resurser för språkundervisning eller tillräcklig bra kvalitet för det, men det är viktigt att komma ihåg att motivation för det här språket finns inte överallt. Man hör det aldrig. Mm. Här i Helsingfors hör man det, även om man är helt finspråkig, ens någon gång. Jag såg aldrig gatuskylter på svenska ens. Det är svårt ibland att uppleva ens det som ett minoritetsspråk. Jag upplevde det själv personligen som Sverigespråk. Så det är såna här aspekter som jag tror ibland lätt så där lite glöms. Jag förklarar ingenting med det, och jag är för den här skolsvenskan. Mm. Men som du, Bettina, säger, om du inte har motivation och du tycker det är tråkigt och du ser ingen nytta och vet inte ens varför, då är det lite svårt. Och sen ofta, föräldrar kan inte ens hjälpa med läxorna. Det här är också en aspekt. Att om du har läxor, du har möjligtvis två föräldrar eller en förälder som inte alls kan hjälpa dig.
Precis, jag tror du har en jättegod poäng i det här att motivation är A och O. Och där spelar också föräldrarna en väldigt stor roll i hur man talar om svenskan hemma. Däremot köper jag kanske ändå inte riktigt det argumentet att det här med att man aldrig hör och ser svenskan i omgivningen skulle vara en så viktig faktor för få hör och ser franska eller tyska eller italienska eller spanska i sin omgivning heller, och behöver ändå inte ha negativa åsikter till de språken. Så att det är ju nog mera den här samhälleliga diskursen kring svenska och hur man talar om svenska. Jag menar det här, den kommunikationskampanj kring ordet tvångssvenska som Pakkoruotsi som gjordes, så har ju liksom, vi har sällan sett något lika lyckad kommunikationskampanj, för det ordet har ju verkligen slagit igenom, tyvärr, och det påverkar.
Jag håller nog med om det här, och jag tycker också att det liksom också farligt att generalisera och liksom dra alla finskspråkiga som inte bor på en tvåspråkig ort över en kam, för att det finns ändå jättestora skillnader, och det finns ändå väldigt många exempel på personer som kommer från helt finska orter och som har varit intresserade av språk och som har varit intresserade också av svenska språket och som har faktiskt både via skolan men sen också kanske just av på grund av sin egen motivation och intresse lärt sig svenska. Och det där, en sak som jag kanske skulle vilja lyfta upp är det här ökade intresse för svenska också på olika språköar, där var det finns en liten svensk befolkning men där var orten ändå inte räknas som tvåspråkig. Och där har vi ju jättefina exempel från de senaste åren. Att nu den här språköskolan i Lahtis till exempel, som på några år växte från liksom ett tiotal elever till en skola med över 100 elever idag. Och det finns också andra exempel på sådana här språköar. Och där kanske gemensamt för det här är ofta att det har funnits någon eldsjäl, någon som har liksom brunnit för att på riktigt utveckla den här svenskundervisningen och möjligheten för helt finskspråkiga att gå i en svensk skola. Och så att det är förstås så att sådana här eldsjälar borde vi liksom ha mer av på olika håll i landet. Och sen det där håller jag också med om, det att nu finns det olika sätt att också motivera, tror jag, för språklärarna. Det finns bland språklärarna också väldigt många eldsjälar, och dem har vi också kommit i kontakt med på Folktinget via olika sådana här evenemang och projekt. Men det att liksom ta till sig av den kultur och det kulturutbud som ändå finns på svenska i Finland. Allting kanske inte finns, eller allting finns inte fysiskt kanske nära, Men det är ändå liksom ganska lätt att ta till sig det här om man vill.
Det skriver ju Erja Ylajärvi om, eller du skriver om det i din ledare, just det här att utnyttja kultur. Liksom.
Ja, och sen är det, jag tycker det är en viktig fråga, för jag håller inte riktigt med att finspråkiga även utanför södra Finland skulle vara jättenegativt inställda. Jag upplever snarare att många är likgiltiga. Det här är inte politiskt eller kulturellt viktig fråga. Och det är inte enligt mig samma sak än det här att de skulle vara jättenegativa. Jag undrar ibland själv också att vad är vi ute efter, att alla ska kunna lite bättre svenska, eller att vi vill att de här som verkligen är motiverade ha intresse, som också den här svenskspråkiga gruppen och minoriteten behöver för att kunna hålla det här språket vid liv. Att de är kanske två skilda saker. Jag tror inte tyvärr att vi får både och. Jättemånga som har jättebriljant svenska, och sen att alla finländare skulle ha betydligt bättre kunskaper än de har.
Jag tänker ändå att liksom vårt skolsystems uppgift är att ge alla elever i Finland samma liksom grundförutsättningar. Att jag ser det kanske mer ur en, på det viset också en sån här rättvise synpunkt, att på samma sätt som jag tycker det är helt självklart att alla svenskspråkiga i Finland ska läsa, åtminstone här på fastlandet, ska läsa svenska, finska, så tycker jag att det också är en, eftersom vi vet ju, vi förstår ju alla att det har man nytta av i livet, och lär man sig inte finska så är det många dörrar som aldrig kommer att öppnas. Men på samma sätt så ser jag nog att det också är en rättighet för alla finskspråkiga elever i tvåspråkiga Finland att få lära sig svenska, för att utan den undervisningen så är det också så att det är många dörrar möjligtvis senare i livet som inte kommer att öppnas. Och jag tycker inte att det bara handlar om det att finskspråkiga ska lära sig svenska för att det ska finnas tillräckligt med människor som kan betjäna på svenska i Finland, utan jag ser nog också hela den här nordiska dimensionen, Finland som en del av Norden och hela den liksom vår förankring till Västeuropa. Jag ser det också som en jätteviktig dimension. Plus liksom att finns det någon som liksom har liksom på något sätt skadats av att lära sig ett språk.
Jag måste säga att allt det här är ju helt egentligen, det kan alla hålla med om. Ja. Och det är liksom bra saker. Men om grundfrågan nu här idag är det att varför lär de sig inte då? Alltså du sitter där år efter år och du har svensk undervisning. Och sen, alltså jag stöter ju på dem dagligen. Människor som, vet du, jag var på veckoslutet, var jag i en sån här badinrättning och i svensk Finland. Och frågar att hej, att hyr ni badbyxor? Han tänkte skulle på hotsa, att talar du finska? Att om du förstår det och inte ens vill försöka förstå det, fast du ser det långsamt, så är det ju någonting som...
Nej, men det håller jag med om. Men det finns alltså många saker förstås som man skulle kunna gå in på här. Ett problem är ju också det här att vi kanske sätter alltid för höga trösklar, alltså för att prata. Mm. Att man på något sätt, att det finns en uppfattning att man ska kunna liksom någonting perfekt före man vågar öppna sin mun. Och det här är ju liksom helt olyckligt. Att vi borde ju inte kräva heller, varken av oss själva eller av andra, perfekta kunskaper. Det är ju inte det handlar om. Och jag åtminstone blir helt jätteglad när någon ung person vill tala svenska med mig. Det, faktiskt förra veckoslutet så hände det precis just det här med att jag satt efter teatern på en restaurang och det var en flicka som då betjänade oss och som hörde att vi talade svenska och som först inte vågade tala finska, men sen efter en stund så sa hon att hon skulle jättegärna tala svenska, och så förstås tyckte vi att det här vill vi bara uppmuntra, och sen efter det så började vi att tala svenska och inte var det perfekt, men hon var jätteglad över också den här möjligheten. Att det här att liksom sänka tröskeln för inte det alltid så lätt för oss svenskspråkiga heller att tala finska, men vi kanske liksom tvingas göra det ändå liksom oftare för att annars så,
ja, jag kommer från en bakgrund som är tvåspråkig. Min mamma är helt från finskspråkig sida och min pappa från svenskspråkig. Och min farmor var en person som när någon ringde och talade finska till henne och hon förstod ingenting, så lyssnade hon en stund och så vrålade hon bla 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 och så slog hon på luren. Vi har mycket häftiga humör i min släkt. Men det där, jag menar att det är ju liksom ömsesidigt kanske där hennes bild av alltså att det finska var kanske inte, eller finska språket i det här sammanhanget var inte liksom hemskt positivt heller. Men nu är min fråga den att hur sänker vi då den här tröskeln? För det är ju det som det gäller då. Och det talar Fatim Diarra också om, att sluta liksom vänta av dig själv att det ska vara perfekt. Men hur sänker man det?
No, jag tror, för det första det du sa, att man sitter år ut år in och läser det här och ändå inte lär sig, så är det ju inte. Det är de facto väldigt få timmar i undervisning, alltså i svenska, i de finska skolorna i dagens läge. Och de kan förekomma väldigt klumpvis, speciellt när de har perioder i högstadiet. Så det kan vara långa perioder då man inte läser ett ord svenska. Och det här visar ju också en undersökning som Svensklärarnas förbund gjorde här i fjol, tror jag det var. Att det här att det flyttar ner till sexan, att man börjar läsa den på sexan, att det egentligen ledde till sämre kunskaper. Nu får vi ju då en veckotimme till, vilket är väldigt bra, men det är ändå ganska lite. Så jag tycker att där borde man kanske fundera över läroplanen helt enkelt. Att borde den fokusera mer på de kommunikativa aspekterna, åtminstone i början. Förstås, jag menar, får jag önska så skulle jag ju önska att alla skulle läsa språk från årskurs 1 i lågstadiet, för att man har mycket bättre förutsättningar att ta till sig språk ju tidigare man börjar. Men om inte vi nu får vara så radikala, så att man skulle fokusera mycket mer på de kommunikativa aspekterna. Absolut, ta in kultur, ta in popmusik, ta in YouTube-stjärnor, allt det här som ingår i de ungas vardag, vilket jag vet att ställer stora krav på lärare som inte har den kulturella referensen, men det är en annan sak. Men det där att ta in det utan att tappa hela det grammatiska och liksom strukturen i språket, för det behöver man också få. Men jag tror själv att man har större möjligheter att ta till sig de aspekterna om man har en bättre grund först i hur man pratar, ens lite, att man har någonting att referera det till. Det visar också då jag gjorde en undersökning bland finlandssvenska eller svenskspråkiga i Finland ungdomar om deras syn på finskan. Och där var det precis samma sak, att de tyckte att det var jättesvårt, väldigt mycket grammatik, och de kände inte heller att de liksom lärde sig använda språket tillräckligt. Nu generaliserar jag, det fanns naturligtvis variation. Men det där att man skulle lära sig använda språket, det borde ju ändå vara det viktigaste.
Och det är det som är glädjen och nyckeln till, precis, tror jag, att man tar till sig ett språk.
Om vi får säga ännu bara om det här med att man tidigare lade till sjätte klassen, så precis, man gjorde ju det därför att precis just för den orsaken att ju tidigare man börjar så desto lättare är det liksom att ta till sig. Men alltså det att man inte lade till timmar. Så det var ju det som var liksom fel. Och det är ju därför som regeringen nu då föreslår att från 2024 att man ska öka med en timme. Det borde kanske vara med två timmar för att liksom få det riktigt så där kontinuerligt, att det inte blir några luckor. Men det här är en som skulle säkert alltså förbättra. Att jag ska säga att det att man inte lade till det här, eller att man helt enkelt har så små, få timmar, plus det som du nämnde tidigare också, att man då slopa den här obligatoriska svenskan och finskan i studentexamen. Så det är helt tydligt, alltså kan man se att språkkunskaperna har försämrats efter det.
Jag själv skrev just om det här, att det borde på något sätt vara roligt. Och med roligt menar jag nog inte underhållning, så att man går på skolan för att lära sig någonting. Men det där med att tröskeln att prata och använda och testa, det är också sånt här att det är lättare gjort här när man har stöta på någon som pratar svenska som sitt modersmål. Att liksom, nog är tröskeln ganska hög att öppna munnen på svenska om du aldrig träffar en svenskspråkig. Och om man nu åker till Stockholm, där är de glada med att prata samma YouTube-engelska än alla ungdomar pratar här. Så det är fin tanke och jag förstår och uppskattar det. Men jag tycker ändå den här liksom skolmiljön, att tonåringar som är 13-14 är ändå 11 månader om året minst där de själva bor. Och om det är helt enspråkigt då måste det vara skolan. Det måste vara skolmiljön där man lär sig. Det finns inte mycket utanför. Och där liksom håller jag nog med dig igen nu, att då liksom det här att bara liksom strunta är fel ord igen, men strunta i den där grammatiken som fokus att börja med. Och sen tar det med så småningom. Jag är ingen pedagog, jag är ingen språkvetare, så jag ska inte uttala mig om olika metoder. Men jag har själv nu tonårsdotter och intresse för överhuvudtaget allt som vuxna tycker är viktigt kan vara utmanande. Så nog borde man hitta. Och lite det där att diskussionen kan inte till de elever komma från den här tanken att vi måste upprätthålla svenskspråkiga tjänster i Finland. Det tycker precis. Jag är jätteviktigt, men det är inte en motivation till någon som är går i skolan. Och de kanske inte tänker att de stannar i Finland utan tänker jobba i Singapore. Så någonstans måste vi separera de här debatterna, och det tycker jag personligen verkar vara lite svårt för svenskspråkiga. För det kommer alltid
det
till
blir
det här
politik
att,
alltså.
Ja, det kommer alltid till det här språkpolitik om att vi behöver tjänster, vilket jag förstår och stöder och liksom verkligen vill att svenskspråkiga tjänster fungerar. Men de är två skilda saker.
Här vill jag bara skjuta in att det finns ju jättefina initiativ som Svenska Nu. Exakt. Och språkambassadörer och också sådana här tandemklasser där man jobbar med liksom en finskspråkig klass och en svenskspråkig klass. Och allt sånt är ju väldigt positivt, och det tror jag bidrar med det här. Men det kanske inte räcker. Jag tror att man kanske borde fundera, tänka om helt enkelt, i hur man börjar ett språk.
Och sen, jag måste ta in här den här kanske åldersaspekten, att du börjar i sjätte klass. Jag faktiskt, ingen av oss är språklärare här, var så vitt jag vet i alla fall från grunden, eller lärare överhuvudtaget.
No, jag är lärare.
Du är lärare, okej. Ja, jag är glad att du är här som är lärare och har pedagogiska kunskaper. Jag ringde också och talade länge och väl med en svensk lärare. Hon undervisar i andra ämnen också, men hon är främst alltså språklärare. Och hon har jobbat på Språkbad också länge. Och det där, så berättar hon det här att vilken jätteskillnad det är när hon har haft någon klass när det är första klassister och de ska lära sig svenska. Allting är roligt och allting. Och då är det självklart att man inte börjar med grammatiken, utan man börjar på ett annat sätt. Att man har inga böcker alls i början, utan man bara kommunicerar och allt. Det är så positiva. Och hon sa att det är en jätteskillnad sen när du har sjätteklassister. Men obs, att de kan också variera kraftigt sinsemellan. Att hon sa att det räcker egentligen att du har några entusiastiska elever där som de andra liksom nappar på. Och då kan den där entusiasmen sprida sig. Men hon sa att hon, nu säger jag inte hennes namn här, men hon sa att hon frångår nog läroplanen ganska långt. Att när hon märker att det är motigt och motvilligt, så struntar hon på riktigt i att ge några böcker åt dem överhuvudtaget i början, utan hon fokuserar bara på att de ska prata. Och då kan det hända att de börjar fråga henne, att ska de inte få några böcker? Ska de inte få? Men hon sa att det är ingen vits att hon ger böcker åt dem om de inte först har det här intresset att lära sig.
Det låter så, som en väldigt bra lärare, och det vill bara flika in att när jag
modig som vågar avvika. Ja.
Men att nu finns ju det här kommunikativa finns ju också i läroplanen, så inte det är på det sättet att det skulle liksom saknas. Men jag ville bara nämna att när jag jobbar som universitetslektor på avdelningen för nordiska språk vid Helsingfors universitet, alltså utbildad då blivande svensklärare, så väldigt många som var där berättade att de hade valt svenska för att de hade en så inspirerande svensklärare i gymnasiet. Ja. Så att lärarna är ju nog en nyckelroll när det gäller att skapa ett intresse.
Och Jenny, du nämnde det här nätverket Svenska Nu som ju har gjort jättemycket fint just för att föra det här kulturen och kanske det här lite roliga som Erja också har talat om liksom in i det här svenskundervisningen i de finska skolorna på olika håll i finska Finland och det där. Och den verksamheten har ju också riktat sig till de här språklärarna, att det ordnas en hel del olika evenemang och studieresor och sånt här. Så att jag tror att de här satsningarna nog är jätteviktiga just för att ge de där rätta verktygen också för språklärarna.
Jo, jag tycker liksom också det är ganska höga krav för lärare, och vi vet att de har andra utmaningar.
Visst.
Med skolor och ungdomar, och inte hade blivit lättare att vara en lärare i det här landet. Sen någonstans där i början, vi tangerade lite på det där rollen av föräldrarna, att, ja, att det är nog ändå viktigt för svenskspråkig att komma ihåg att vissa familjer och vissa föräldrar och vissa finländare förstår inte riktigt vikten av det här att om 96% talar finska och 4% talar svenska, att det är inte liksom sådär. Jag märker det själv med andra ämnen, att jag som är, min mamma var matematiklärare, så jag är jättesån här att matematik är jätteviktig, viktigare än andra ämnen. Mm. Men någon annan skulle inte se det så. Och där misstänker jag att hur de här attityderna hemma är, att anses det vara viktigt? Mm. Anses det vara något som du ska behöva i ditt liv? Mm. Möjligtvis inte. Och inte alla ska ens fortsätta till gymnasiet. Och om man nu tänker liksom att vi kanske alla här såna akademiskt utbildade, så kanske liksom lätt att glömma bort att om du sen blir bilmekaniker i Kajana, att viss förstånd mot sådana familjer skulle kanske inte alltid skada heller.
Mm. Men att på något vis, så jag var inne på det tidigare, den här nordiska förankringen, och det är ju liksom nog, det kanske också låter så där att vad då nordiska förankring, att är det någonting man ska liksom tala om, men jag liksom hävdar att det ändå är någonting man ska tala om också, och det här att om man då, för det första så tycker jag nog också att det är helt naturligt att man liksom undervisar i skolan om det att Finland är ett tvåspråkigt land och varför det är det och vad det liksom innebär. Och sen också då det att man lär sig ett språk som är ett grannlandsspråk. Så det är inte heller liksom helt ovanligt i världen att man också tänker på det här geografiska sidan, så att säga. Att liksom det finns ju så många olika argument man kan använda för att liksom förklara. Och jag tror nog att de flesta liksom ändå förstår också den här liksom större bilden. Inte det heller, kanske någon tycker att det är helt irrelevant, men inte det kanske heller för alla svenskspråkiga i Finland helt självklart. Inte liksom finska alltid nu det roligaste ämnet, eller för svenskspråkiga. Och jättesvårt är det också om man kommer från en helt svenskspråkig familj. Att det är nog för många så är det kanske till och med det svåraste ämnet som man får kämpa med. Men det är liksom inte ofta man ifrågasätter det sådär liksom allmänt. För att vi förstår liksom att vi behöver det. Men kanske någon tänker att den ändå kommer att flytta till Singapore, så att det skulle behöva finska heller. Det talar man bara i Finland. Att det här liksom att jag brukar tänka så här, att ju större område är där man talar både svenska och finska, så dess bättre så är det ju för båda våra språk. Att jag ser liksom gärna att man också i andra nordiska länder, i Sverige där det bor mycket finländare, finskspråkiga finländare, att man också där skulle satsa mera på finskan. Alltså att man lite skulle se det ur en sån här, ett lite större perspektiv.
Jag förstår precis vad du säger, men det där, därför just så tror jag att jag också förstår vad Erja Ylajärvi speciellt försökte säga här i sin ledare, och tvärtom att det här är en sak som är jätteviktig när vi argumenterar, men den går kanske inte hem hos barnen. Att du säger att, vet du, att vi måste tänka på den nordiska dimensionen. Samma som att om du säger att finskspråk...
Ja, alltså svenskspråkiga, föräldrarna kan precis, förstå det här. Vet, för det är ju ofta från föräldrarna kanske det också kommer sådana fördomar. Inte det är från barnen själva, utan det kanske är från vuxna.
Ja, men jag tänker kanske när de kanske inte tänker så långt framåt att det där att... när du är 11 eller 12, att du tänker att...
Men så
att,
är det ju med många ämnen.
Säkert, men ja.
Jag måste nog kommentera snabbt om det där geografin, att det var inte så länge sedan, det var för 5 år sedan, och det låter helt absurt nu när man tittar på världsläget. Juha Sipilä tog fram det här, att kanske i östra Finland,
jag kommer
ifrån, att annars kan svenskan vara obligatorisk i skolan, men just i östra Finland kan ni byta det till ryska. Mm. Och jag kommer personligen hur det kändes att bli definierad, att ni som liksom är där, jag jobbade nog redan i Helsingfors, men ni som kommer därifrån, ni ska behöva ryska. Andra finländare behöver svenska. Och det kändes på något sätt att där fick jag sån här känslan att jag har själv lämnat den här regionen kanske kanske inte alla ser det så där att de tänker stanna där. Och det var den tiden man trodde på turism, man trodde på investeringar, och det var bara 5 år sedan.
Han så hade ju fel.
Ja, men någonstans det där tanken att nog har vi, nu är det liksom förstås helt omöjligt att tänka så, men den här geografin har inte heller varit alltså västerut, alltså tillräckligt stark motivering till finskspråkiga också, kanske därför att någonstans förstår man att i Finland finns det flera hundratusental som talar det här språket som modersmål, och Nordiska rådet, nordiska någonting, kanske liksom lättare att få jobb om du om du redan kan det där, att det är lite, jag är lite kluven med det där geografin, men också med bakgrund till det här ryska, ryska förslaget att tidsandan spelar roll.
Kanske vi
tidsandan är inte helt stabil, och tidsandan spelar roll för ungdomar, för nu talar mina barn till exempel sinsemellan ibland engelska. Och jag försöker hela tiden säga att här hemma har ni andra språk att välja mellan, men nej. Engelska.
Kanske vi borde se en satsning på svenska i språket i Finland som en del av en säkerhetspolitisk investering.
Det är ju för sig säkert någonting som vissa personer redan alltså tänker på. Det skulle inte förvåna mig. Men jag tänkte, vi har inte massor med tid här kvar, och därför skulle jag ännu vilja ta upp ett konkret förslag som Erja Yläjärvi lyfta fram med din ledare. Du säger att du kastar löst fram vissa förslag, och ett är att vad om man inte skulle ge något vitsord? Och nu blev det tyst.
Nej, jag kan säga gärna att jag konstaterade ju också, jag blev intervjuad i Hufvudstadsbladet om det här. Och det där. Och jag tror ju inte att det skulle förbättra alltså motivationen. För att det där, det är ju ändå på det viset att det att vi, eller ska vi säga att om det skulle vara på det sättet att man inte skulle ge något vitsord alls, om det skulle gälla alla ämnen, så då förstås så skulle det ju inte finnas någon skäl att ge bara för svenska eller finska, men liksom annars, så varför skulle man göra ett undantag när det gäller svenska språket? Jag tycker det skulle ge en jättekonstig signal, och jag tror inte att det skulle öka motivationen till att lära sig svenska i den finska skolan, för att man skulle inte behöva satsa på det om det man inte ens liksom bedöms att, utan enda som krävs är att du är närvarande. Varför skulle du överhuvudtaget liksom sätta ner energi på att lära dig? Att jag tror inte att man skulle börja tycka mera om det där svenska språket.
Du tror att det måste vara andra lösningar för att göra det mera?
Jag ser liksom ingen orsak till att göra ett undantag när det gäller svenska språket.
Jag vet inte heller hur allvarligt det var framkast eller om det var en lös idé.
Jag var ganska, på något sätt, jag har funderat vad skulle skadan vara på det sättet. Att jag ville egentligen få fram mera diskussionen att är det här syftet just det här akademiska? Att vi ser det som akademiskt, du ska sträva efter just, du måste bedöma med vissa kriterier som ska betona nödvändigtvis liksom det här formella kunskaper. Att till viss grad åtminstone. Att jag tänkte att vad skulle riktiga skadan vara om läget nu är ändå att det finns ett problem.
Men vad skulle liksom bli bättre? Att på vilket sätt tror du
jag att... Jag tror att det skulle till exempel på samma sätt som man har godkänt eller icke-godkänt. Man har vissa sådana kurser eller något liksom. Åtminstone på lågstadiet att nyttan skulle vara att det kanske till exempel skulle ge lärare mera friheter. Att liksom, det verkar inte vara så lätt att förnya de här läroplaner på det sättet att de skulle, vad Jenny tog upp här, att för och sen min resonemang var också det här att till exempel gymnasiet skulle jag absolut ha det här betygen och vitsord kvar. För de som sen vill vidare och vill akademiskt framåt och vill ha de här möjligheter som kommer, så är det viktigt just när man är 13-14.
Får jag kommentera det också?
Ja, absolut.
Jag uppskattar ditt nya sätt att tänka, att lyfta fram nya fräscha idéer. Jag köper kanske inte den här idén.
Jag vill gärna höra andra idéer.
Jag tror inte kanske att det här skulle vara lösningen, för att precis som Kristina säger, så det skulle inte öka liksom frivilligt. Vi har ju sett att frivillighet ökar inte det att man lär sig mer svenska. Jag kastar fram ett annat förslag. Jag skulle vilja helt göra om de lågklasserna i lågstadiet, alltså de första klasserna. Att man inte alls skulle ta in det här liksom på på samma sätt som man gör idag. Det här faktabaserade, vet ni, växtlighetszoner i norra Sverige och historiens olika skeden och vad de heter och vad konstformerna hette då. Med tanke på de bristande läs- och skrivfärdigheterna vi ser också i modersmål idag, just de här språkkunskaperna, och vi vet att det är lättare att lära sig språk som ung. Jag skulle göra om det, om jag får nu helt bolla idéer på samma sätt. Jag skulle göra om de första klasserna, bara satsa på modersmål, olika språk, finska, svenska då, beroende på vilken skola man går i, kanske engelska, franska, tyska, vad man nu vill. Språkkunskaper som också har gått ner, matematik, för att det, din mamma har rätt, det är viktigt. Och då de här konst- och färdighetsämnena, alltså gymnastik, musik, slöjd, det här. Satsa på det här så att barnen ska få en förmåga att läsa, att skriva, att ta till sig text och ljud, röst i olika språk. Och sen ta in det här mer stoff, faktabaserade stoffet i de högre klasserna. Då har de en helt annan förmåga att ta till sig. Då får jag säkert en massa ämneslärare emot mig i det här. Men jag tänker att man borde kanske tänka om helt och hållet när det gäller.
Du ska göra om hela skolan.
Nej, jag ska göra om åtminstone halva skolan.
Jag vill bara inflika att jag var inte, alltså jag tror inte heller på frivillighet. Jag skulle behålla obligatoriskt svenskan. Mm. Men att godkänt, icke godkänt. Och visst kan man liksom ha ganska sträng värderingsbas för också det här godkänts. Inte bara att du visar upp dig och det räcker, utan att du kanske öppnar munnen och talar lite, även om det inte blir helt rätt. Det är såna, och om man nu tänker att jag har gått en termin i Sverige i universitetet, och där var det icke godkänt, godkänt, väl godkänt. Om det duger i akademiska institutet i Sverige, varför skulle det inte duga om man tänker det på något sätt? Men jag ville bara att förstå mig rätt. Jag vill inte avskaffa obligatoriska kurser.
Jag förstår. Men vad tänker Kristina Estrin om de här förslagen?
Jag tänker att det här med att satsa just mer på det här kognitiva som vi talade om tidigare, så det tror jag också skulle vara jätteviktigt i all språkundervisning, att man liksom i ett tidigare skede, eller då i början i synnerhet, skulle satsa mycket på det här pratfärdigheten och bara
våga göra fel.
Att våga prata, behöver inte vara perfekt. Och sen det att man skulle börja tidigare i svenska skolor, så börjar man ju i regel idag på första klass läsa finska. När jag gick i skolan så började man på tredje klass, så det här har ju skett en förändring som jag tror är jättebra. Och så att sjätte klass är ju ganska sent de facto, att det borde ju, varför inte inleda ännu tidigare? Och kanske det då de där allra om första klasserna så skulle kunna liksom, eller det skulle erbjudas mer kanske frivilliga kurser eller något sånt, att det skulle vara på riktigt lek de där första åren. Och sen då, om vi ser nu till de här närmaste åren, så hoppas jag ju verkligen att nästa regering håller fast vid det som den här regeringen har utlovat, det vill säga att det kommer en åtminstone en timme till då från 2024. Det ska ju också följande regering godkänna för att det ska bli förverkligas. Och sen en sak som vi inte alls har varit inne på här, men i dagens läge så är det så att alla kommuner i Finland så erbjuder inte alls långsvenska. Och det borde ju vara så att alla kommuner skulle erbjuda, för det finns ju de som på riktigt skulle vilja välja långsvenska och inte långengelska för sina, och det är inte möjligt överallt i dag i Finland. Så det hoppas jag. Jag tror att det finns nog många olika åtgärder, och sen det här med just att erbjuda kultur och liksom på något sätt synliggöra det svenska i Finland också på helt finska orter, tror jag är hemskt, hemskt viktigt också i det där framtiden. Man skulle kunna ha mer också sånt här utbyte mellan klasser också helt sådär lokalt mellan det där vad det finns, alltså svenskspråkiga skolor, att man skulle på det viset ha något träffar och sånt här, och kanske något fester och något idrottsevenemang, kulturevenemang tillsammans. Att, ja, att det på det viset skulle liksom finnas en växelverkan. Så nu finns det liksom möjligheter. Ja, alltså, om man vill ta tag på
ska
det.
Ska säga, det här fritidsaspekten så har ju nu lyst fram i flera sammanhang, att jag vet nog många barn som har lärt sig bli nästan så gott som tvåspråkiga just på grund av till exempel idrottsverksamhet. Och sånt här, eller klubbverksamhet på något sätt. Men att det är ju det att alla har inte tillgängligt. Det är ju det som Erja Yläjärvi lyfte fram här, att i vissa helt väldigt finskspråkiga kommuner så finns det inte ens den möjligheten att det skulle vara någon idrottsförening som fungerar på finska. där man, eller på svenska där man kunde delta. Det där, om ni skulle få, alltså den här att lägga om hela skolan, att börja tidigare, det vet jag att du är inte den enda som har lyft fram det, och det här visar ju forskning att ju tidigare man lär sig så desto mindre, man är också mindre rädd för att göra fel när man är yngre. Och det där, det här skulle jag ännu gärna ägna de här sista 2 minuterna till här, att det där, det var egentligen du, Kristina Istrin, som lyfte fram det tidigare, du sa att man borde sänka liksom tröskeln att tänka att göra fel. Och då skulle jag ställa er alla den frågan, att är det vi själva som har, alltså är det här den finländska naturen? Vi frågar alltid vad tänker de andra om oss. Är det vi själva som sätter den här spärren? Att göra fel.
På andra sidan så, jag åtminstone så har fått kämpa ganska mycket med min finska under årenas lopp, så jag har ju liksom bara, måste nog tvinga mig själv att våga vid olika tillfällen. Att jag lärde mig först egentligen riktigt ordentligt finska under studietiden och sådär för att klara sig. Så att det är nog någonting man får kämpa ganska mycket med sig själv. Jag tycker det kanske också är en sak som borde betonas i språkundervisning mera. Och sen förstås att också sådana som har positioner i samhället, att de också ska fungera som exempel på det. Att där kanske det finns också lite att tänka på och förbättra sig.
Tycker jag absolut att det här hör till våran karaktär på något sätt. En aspekt är också det här att för alla av oss, vi talar allt mindre. Vi ringer inte samtal på telefon, vi textar, vi mejlar. Och det här att liksom, jag tycker att ungdomar, men också oss vuxna, att öva det här att prata offentligt, uppträda med vad som helst språk. Till och med finska om det nu råkar vara ditt modersmål. Att jag ser många tonåringar och också vuxna som inte på något sätt nästan våga tala ens sitt eget språk. Och den här teknologin har gjort att vi blir mera och mera sån här. Så nog, men nog tycker jag att det här är mycket finskt ändå.
Jag skulle gärna ha hört Jenny svara på det här också, men tyvärr tar tiden slut. Här är det dags för väderprognosen som serveras av Hanna Norrena. Jag tackar mina gäster idag, Erja Ylöjärvi, chefredaktör på Hufvudstadsbladet, medie- och språkforskare Jenny Stenberg-Sirén och folktingssekreteraren Kristina Gestrin. Mitt namn är Bettina Sågbom, en ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal.